Det är viktigt att vara motgångsrik. Och många av de skickliga entreprenörer eller företagsledare eller vad ska man säga, duktiga i sitt gebit som jag imponeras av, väldigt många har ju krascher eller fiaskon i bagaget. Det blir inte så spännande annars, tycker jag.
Välkommen till podden I huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. En av de vanligaste frågorna jag får är: när vet jag att min idé håller så att jag kan starta bolag? Idag gästar medieprofilen och mångsysslaren Charlotta Flinkenberg podden. Charlotta är en av Sveriges duktigaste tidningsmakare och har fått utmärkelse som årets mediechef och årets marknadsföringspris. Hon är världsmästare på att gräva där hon står och kokar mer än gärna soppa på en spik. Charlotta ska lära oss hur man skapar affärer av precis allt. Hej Charlotta Flinkenberg och varmt välkommen till min podd.
Tack snälla Edith, jag är djupt hedrad och väldigt förväntansfull. Så roligt. Som du ser har jag klätt upp mig också för det här. Det är liksom,
ja, det fest. Har vi ju båda två. Det fantastiska är ju att folk ser ju inte oss, vilket de borde göra. Men jag har satt på mig paljetter för din skull.
Ja, jag uppskattar det. Det är alltså ditto. Okay.
Och så kommer du in genom dörren och du bara är sprakande.
Ja, men det var någon som sa det till mig att man, även om det här är typ som radio då och ingen ser, så hörs det tydligen i rösten när man har klätt upp sig. Jag fick något tips någon gång om att om du ska göra ha någon viktig intervju eller ta något viktigt affärssamtal, då ska du liksom på med lobotansen och fin kavajen för att det hörs i din röst när du pratar.
Aha. Jag brukar säga
att det är bullshit, men
rätt läppstift är ju så här en sån här grej som jag kör när jag är lite låg kanske, eller när jag behöver någon så här extra, så drar jag på mitt läppstift. När jag presenterar dig så säger jag att du kokar soppa på en spik. Känner du igen dig då?
Ja, det är nog inte första gången jag hör det. Säkert inte sista heller. Det tycker jag, det är en jättefin beskrivning.
Och hur låter din hisspitch om du får beskriva dig själv?
Ska jag sälja in mig själv i hissen? Eller?
Ja, vi säger att du och jag ses på ett mingel. Det här minglet som vi inte har fått göra på väldigt länge. Och så ses vi för första gången. Hej Charlotta! Och då säger du:
vad gör du nu för tiden? Var du aldrig av dig? Svarar jag då. Nej, okej, hisspitch.
Fin röst, var jag, by the way.
Tack snälla, jag har övat mycket på det där. Då säger jag så här. Jag har inte alls planerat det här, men jag är ganska bra på hisspitchar generellt. Jag jobbar med kommunikation mot kvinnor framför allt. Och försöker få dem att göra det bästa av sitt liv.
Och på väldigt många olika sätt ska vi säga. Och det ska vi prata lite mer om. Men du har ju jobbat med kvinnor som målgrupp under många, många år. Och idag så har du flera olika projekt där du egentligen gör saker och erbjuder kvinnor produkter / tjänster. Och det ska vi prata lite mer om. Men när vi pratade lite innan så frågade jag om du hade hur du hade det, och då svarade du mig och sa så här: men gud, det är supermycket. Men du gnäller aldrig över mycket jobb. Det var en sån här viktig grej att ja, det är mycket, men det är bra.
Ja, men alltså, gnäll över jobb, det är ju otroligt kontraproduktivt, för att det finns ju egentligen ingenting som renderar så mycket lycka som att faktiskt kunna försörja sig och livnära sig på sånt man i princip hade gjort for free. För mig är det är ett ganska slitet uttryck, men det är ju verkligen, alltså när man ska leta efter passioner i livet och sånt man verkligen vill ägna en stor del av sin vakna tid åt. Jag ägnar även den sovande tiden, det är säkert du också, åt det man jobbar med. Men att kunna hitta någonting som är så jävla kul och så givande och berikande, att man gör det så ofta man bara har möjlighet till. Och att folk till och med efterfrågar ens tjänster. Det är väl liksom jävla oförskämt att vara missnöjd med det.
Men är inte det ganska vanligt i Sverige att man säger så här, men gud, det är så mycket just nu?
Men då har de inte hittat rätt passion. Jag kan inte tänka mig, jag känner i alla fall ingen, alla riktigt ambitiösa entreprenörer som förmodligen har kanske fått slita rätt mycket för att hamna där de är. Jag har inte träffat någon som gnäller över en hög kundtillströmning eller mycket att göra. Alltså, det krävs kanske en viss, och då tror jag inte man blir så långvarig heller. Då tror inte jag att det här är rätt typ av jobb, för det kan ju vara svajigt som entreprenör. Det kan ju gå, det vet ju du också, det går ju i perioder om man inte har ett enda uppdrag och man får sänkt självkänsla och allt känns ganska deppigt och man kan förlora greppet om vem man är och man kanske ska liksom ta något jobb istället. Sen märker man, nej, men jag är ju alldeles för jävla gammal och folk tycker att jag är för dyr och det är jag ju också, gnällig och gillar inte ta order. Och så landar det med att man får ju lik förbaskat uppfinna någonting nytt eller börja sälja en annan typ av tjänst. Så det, nej, jag är otroligt lyckligt. Eller det handlar inte om att vara lyckligt lottad. Jag är ju kämpat mig till det här. Det är ju liksom min förtjänst.
Men när jag gjorde research på dig så fick jag också en känsla av att du hade typ levt tre livstider. Hur har du hunnit med att göra så sjukt mycket grejer?
Det är väl samma sak där. Jag har ju inga... Det landar ju alltid, oavsett vad folk... När folk blir bra på någonting, man säger, men gud, hur kan de bli så himla... Hur kan Ronaldo bli så jäkla bra på fotboll? Men han har väl inte gjort något annat. Han har väl spelat fotboll liksom sedan han var 4 bast. Och jag har ju inga, det kan ju låta super obildat att tro, men jag hinner inte ta del av så många andras prestation eller underhållning. Jag hinner liksom inte läsa böcker eller gå på bio eller titta på tv-serier. Jag tittar på tv-serier när jag springer för att jag ska göra två saker samtidigt.
Det förutsätter att man springer på band.
Ja, på löpband. Men jag hatar att springa. Jag springer bara på löpband. För det tycker jag, det var det bästa, det är så himla tråkigt att springa. Så att kan man kolla på Dexter eller liksom, ja, någon annan kriminalserie samtidigt, är det ju toppen. Jag tror att det handlar om att jag har, eftersom det jag gör, jag ser ju inte det, det är också en sån här klyscha, men jag ser inte det som ett jobb. Jag tycker att det jag gör är en sån otroligt rolig sysselsättning. Så det, får jag välja vad jag vill göra på fritiden, då jobbar jag. Och det, jag vet att det låter hemskt, men jag
men
gör verkligen
det. Men
varför
låter det hemskt? Varför
nej, men det är
det så här,
jag gör ju så roliga grejer. Att få jobba med både människors utveckling som jag gör i vissa av mina företag, till att porträttera spännande människor. Och,
kan du inte berätta lite, ja, vad är det du gör? För nu har vi dansat runt den här heta gröten ett tag. Ja, men vad gör du egentligen?
Ja, precis som jag beskrev det. Jag försöker ju faktiskt att hålla en nisch med att på något sätt ta fram det bästa hos, det har landat i att jag jobbar med kvinnor då. Att jag försöker få fram det bästa hos kvinnor på olika sätt. Och det gör jag genom att dels jobba som journalist och stylist. I princip en kombinerad sådan person. Alltså jag gör olika reportage till stora svenska magasin. Stylar omslagsintervjuer och gör intervjuerna också. Gör en del kändis hemma hos reportage åt Sköna Hem. Ja, lite andra feature-reportage åt Amelia, M-magasin och så vidare. Så det är väl den, vad ska man säga, en del av den kreativa sidan i mitt yrkeskap. Att styla och porträttera oftast kvinnor, inte alltid kvinnor men nästan alltid kvinnor. Sen har jag en egen livsstilsportal, netstyle.se, som också skriver om både mode, inredning, skönhet. Vi har några bloggare som är jätteduktiga, jag bloggar själv. Jag är den sämsta bloggaren för jag bloggar alldeles för sällan. Jag hade sparkat mig själv om jag var anställd, men nu äger jag ju det där så att jag får vara kvar ett tag till. Utöver det så driver jag en livsstilscoaching som heter Viktcoach, som också var det uppstod faktiskt under pandemin, eller inte pandemin, uppstod lite senare kanske, men inte för att jag inte hade så mycket uppdrag, men jag kände att det kanske kommer att ta slut med uppdrag. Och jag gillar inte att vara beroende av folk. Och även om man är egenföretagare och entreprenör, så säljer man sina uppdrag, så är det alltid någon tidning ofta som ska köpa det. Och det gör mig inte jättebekväm. Nu har jag tack och lov väldigt mycket uppdrag, otroligt mycket uppdrag, och det är jag såklart jättetacksam för, men det är för att jag är så jäkla bra.
Det är bra, nej, men det får man säga.
Nej, men helt ärligt, i den nischen, det är mycket jag är dålig på, absolut, men det jag gör är jag bra på. Jag har försökt hålla mig fast vid de grejerna som jag faktiskt levererar inom, och så struntar jag allt annat som jag inte levererar inom, typ redovisning. Så
tar du in hjälp där då?
Ja, absolut. Jag är bra på att ta in hjälp på sånt där jag brister. Jag känner inte att jag måste liksom ha någon så allmän begåvning på många plan.
Utan man springer ju väldigt mycket snabbare då.
Ja, men det var faktiskt en kvinna som gav det tipset till mig. Jag är exempelvis väldigt dålig på att laga mat. Och har ibland haft lite komplex för det här. För det är lite så här, men man ska ju vara bra på att laga mat.
Jag är inte bra på att laga mat.
Jag tycker inte att det är särskilt kvinn, men det är så här allmän bildning. Liksom. Du måste ju kunna laga mat. Du måste vara duktig på liksom låta tomaterna reducera, och jag är otroligt inkompetent i det området. Men då har väl haft lite så här komplex för det. Min man är däremot jättebra på att laga mat. Men då var det en kvinna som sa en gång att, vet du vad, Charlotta? Jättebra att vara dålig på någonting, för att annars blir man utbränd. Så jag såg till när jag var ung, för jag jobbade mycket med kultur, och jag startade dyslexicentrum och jag reste i världen. Jag hade fan inte tid att laga mat. Så jag sa bara, jag kan inte laga mat. Hon bara, jag kunde ganska bra, men jag sa att jag kan inte. Och då fick någon annan göra det. Det är ett bra tips.
Bra,
kan alla
tips.
Lyssnare ta till sig av. För annars vill man liksom prestera på så många plan. Ja, som sagt, nu pladdrar jag iväg.
Men vet du vad, Charlotta? Grejen är ju faktiskt så här. Jag är ju då uppväxt med en mamma som har haft restaurang. Så att man tänker ju då att man blir bra på att laga mat. Men det blir man ju inte. Och jag har ju alltid varit... Alltså, mat är min sämsta gren.
Jag är
helt
väldigt
öppen
bra,
med det.
Men jag är väldigt bra på att äta. Jag tänker så att man kan vara bra på det.
Ja, det kan
någon
man göra,
måste
absolut.
Vara bra på att
men
äta.
Men jag tror också när man väljer partners utifrån man ska starta ett företag och man har partners, då försöker man ju titta på så här, okej, vem kompletterar mig? Men gör man det när man liksom gifter sig med någon? Många tänker inte så. Jag tycker det är jättebra att våra män lagar mat.
Ja, jag tycker det har ju underlättat mycket framförallt. Och sen när det gäller tiden så... Men det är, allting handlar ju om prioriteringar i livet. Det är ju så. Jag har liksom inte... Jag försöker undvika blusar för att man måste stryka dem. Lite sådana grejer. Jag är väldigt rationell för att spara tid till sånt jag tycker är viktigt. Och jag kommer hela tiden på såna smarta små saker som vinner tid åt mig. Jag är bra på att träna upp barnen att laga sina egna frukostar. Jag försöker stärka ganska många i min omgivning att bli självständiga. Det är faktiskt en av huvudkriterierna också i kursverksamheten jag har. Där jag coachar kvinnor, för det är även kvinnor där då som är främst kundbasen. Så coachar jag dem i att bli självständiga i sina hälsoval och inte hela tiden vara beroende av någon jäkla viktcoach. För jag vill att de ska bli av med mig. Mm. Jag vill att de ska träna sig i att bli, göra vettiga val.
Mm. Och du blev ju egenföretagare när du var en bit över 40. Och då har jag för mig att jag läste att du sa att jag är färdig med att vara anställd. Ser du dig själv och har du sett dig själv som en entreprenörssjäl?
Ja, både och. Jag tycker nog, jag var ganska kaxig, eller det är jag fortfarande kanske, men jag var väldigt kaxig som yngre. Jag gjorde ju karriär ganska tidigt. Jag var faktiskt egenföretagare redan som 23-åring också, och blev ju vd för ett bolag och konkade det efter ett år. Så det är en annan historia. Det är ett annat poddavsnitt.
Det är en väldigt bra erfarenhet.
Och då var jag jättekaxig och skulle vara businesswoman och köpte vita kostymer och tyckte att jag var jätteball och sådär. Men med åldern och genom att ha träffat så många driftiga människor, dels genom mitt jobb och förmånen man har då, var ju den här typen av nätverk och jobbat på Bonnier och alldeles stora förlag och även Condé Nast, jobbat internationellt, så har jag också förstått dels mina egna styrkor men också poängterat mina svagheter. Och att jag ska kalla mig för entreprenör, det är lite så där entreprenör för mig, då har man väl liksom jättemånga anställda, kanske ska ha drivit ganska många bolag med olika resultat innan man kan ge sig själv det epitetet. Så det är lite förmätet, tror jag, att jag nu skulle göra anspråk på en sån titel. Där har jag faktiskt så pass mycket liksom insikt.
Men vad skulle du säga då om vi ratear det här? För det här alltså, tycker jag är så intressant.
Därmed vill jag säga att jag kommer att bli det. För jag är inte klar. Jag har ju precis bara börjat. Jag är liksom inte på långa vägar färdig. Jag har jättemycket i min agenda. Så om du intervjuar mig om ett år, då är jag kanske, alltså då förtjänar jag kanske mer det här epitetet entreprenör. Och då kommer det liksom kanske folk att känner igen mitt namn som även inte hade koll på mig innan. Mm. Och det är för att jag planerar att göra saker som kanske mer är kopplat då till den typen av entreprenörskap. Och då menar jag saker som att man tar fram egna produkter, man tar fram varumärke som har ett namn och en tydlig marknadsstrategi och allt det där. Och det har jag ju ännu inte gjort, förutom kursverksamhet, men det tycker jag är lite för lamt när det gäller entreprenörskap.
Hur kommer det sig att du startar den här kursverksamheten? För att när jag tittar på ditt entreprenörskap, och jag väljer att säga det så, så är det, och det som är temat egentligen idag är ju just det här att du är så fantastiskt duktig på så här, här finns det ett behov, nu kör jag. Mm. Alltså att du verkligen hittar intäkter i och ser behovet. Hur kommer det sig att du startar den här coachingverksamheten?
Ja, det kommer sig faktiskt av att jag får ju väldigt mycket inspiration av andra duktiga entreprenörer. Det får ju säkert du också. Och jag följer inte så jättemånga på Instagram. Jag har avföljt väldigt många såna här balla och coola och snygga influencers. Så jag blir bara så jävla less och känner mig så jävla ful och så fult hem. Alltså, jag orkar inte mer där. Jag blir bara, usch. Men däremot följer jag väldigt många skickliga entreprenörer, internationella entreprenörer och många amerikanska och brittiska, och de är ju jäkla duktiga på att peppa sin omgivning. Och det jag väldigt ofta fick i min feed då, med påminnelser, för de kommer med mycket så här, det här ska du tänka på, så här kan du tänka när du ska välja strategier och när du väljer målgrupper, kommunicera på det sättet och bla bla bla. Det var de som fick mig att börja med Reels. Det var ju svindålig i början, men det var också det som höjde mitt Instagramskonto, räckvidd och sådana grejer. Och då var en av deras råd där att det finns egentligen bara, jag tror det var Gary Vee som myntade det, det finns egentligen bara två saker att satsa på i framtiden. Och det ena är underhållning, det andra är utbildning. Alltså education or entertainment. Jag tror att det var de två uttrycken han sa. Att hur du än vrider och vänder på det, så är det den typen av nisch du ska ha. Alltså du ska kunna erbjuda din målgrupp antingen underhållning genom att vara, inte vet jag, duktig på att sjunga eller särskilt begåvad inom någonting som alla blir inspirerade av. Eller hjälpa folk på något sätt. Mm. Och att hjälpa folk, det var också någonting som passade mig väl, för det har alltid legat mig ganska varmt om hjärtat, det här med att hjälpa, inte att jag jobbar som någon form av Moder Teresa-volontär, men att vara i en medievärld i den ganska ytliga kontexten och ändå någonstans kunna faktiskt hjälpa kvinnor, peppa kvinnor och få dem att ta lite bättre beslut och få dem att känna sig lite bättre till mods och sådana saker. Att stärka på olika sätt. Och det kan även vara att stärka på lite mindre, vad ska man säga, det kan ju handla om ytliga grejer också, att man hjälper folk att klä sig och så.
Kan inte jag få tre av dina så här livstips som du och jag liksom, du vet, sitter och snackar och sådär, så bara, för du är jävligt bjussig alltså.
Tack, vad snällt.
Vad skulle du säga så här, om du skulle få tipsa en ung kvinna om så här, the Charlotta way?
Charlotta way, ja.
Förutom att man ska säga att man är dålig på någonting.
Mm. Jag tycker att unga kvinnor eller unga människor överlag bör skaffa sig bättre tålamod. Det är en ganska underskattad ingrediens i många människors liv. Det gäller även äldre. Deras mammor behöver också den ingrediensen. Bristen på tålamod skälper människor när det gäller mycket. Både när det gäller entreprenörskap eller hälsa. Eller att man ska hitta och säga, men jag har inte hittat min passion. Bara, nej, men du är 19 år. Alltså, jag visste ingenting om livet. Jag åkte till Mykonos och liksom petade mig näsan när jag var 19 år. Det är så här, det tar lite tid att hitta sin passion. Eller att hitta saker man vill göra. Eller att hitta saker som man är bra på. För att hitta det man är bra på måste man exempelvis göra en jäkla massa saker som man suger på. Och är riktigt usel på. Men det kräver en nyfikenhet. Så första rådet är väl att du har tid. Det är inte bråttom. Sluta stressa liksom. Du kommer hinna skaffa dig både erfarenheten, insikten, kunskapen. Inte vet jag, talangen kanske man inte kan skaffa sig. Men de attributen som man tror att man behöver för att lyckas. För det är... Ja, tålamod hade jag nog tipsat. Typ sitt ner i båten.
Mm.
Det löser sig. Oprah sa en grej en gång som jag fastnade för. Det var så varmt delgivet, eller det var så varmt berättat. Och hon, jag minns inte ordagrant hur hon uttryckte sig, men det var någonting i stil med att om jag hade vetat hur mycket pengar jag skulle tjäna på att vara helt mig själv, då hade jag varit det långt tidigare.
Mm, den är så bra.
Och den är så jäkla träffsäker. För att jag tillbringade ju och gör faktiskt det fortfarande och blir jättearg på mig själv. Nu är jag precis januari. I wish. Jag har fyllt 50. Och särskilt när jag gav mig in i modebranschen och kände en viss skepsism från de övriga modebranschen, vilket jag fortfarande gör. Jag har ju aldrig liksom varit den här... långa, smala moderedaktören som går i svarta, sjokiga akneplagg och ser sur ut liksom och dricker kaffe utan mjölk och säger ni choklad, när jag är den som tar hela jävla chokladfatet och frågar om det finns prosecco och spiller. Ja, men jag är verkligen kusinen från landet. Så det är så jag känner mig. Och jag har ägnat lite för mycket tid åt att känna mig obekväm där och nervöst sneglat på hur alla andra gör. Hur sitter de? Hur sitter man med bena på front row liksom, för att det inte ser klumpigt ut eller ser tjock ut eller ser alltså bortkommen ut? Och jäkla mycket onödig energi som har gått åt till att försöka vara som de andra tråkiga jävlarna istället för att, ja, det här klassiskt, omfamna alla dina sidor. Och det är kanske det som är din affärsidé. Du kanske ska titta på hela ditt spektra i paletten, för det är förmodligen, du får fram en helt ny färg som inte finns. Det blir jättelökiga metaforer, känner jag nu. Men du förstår kanske vad jag menar.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Att snegla så mycket. Liksom.
Man ska ta fram det bästa hos sig själv. Och så förstärker man det. Liksom. Man behöver inte fokusera så mycket på det som inte är bra.
Det håller jag inte riktigt med om faktiskt. För att jag tror att det kan begränsa folk att hela tiden få höra att ta fram det bästa. För många tycker så här, fast jag har ingen bästa. Vad har jag då? För så känner jag, men jag har ju inte det här. Men att hitta det som man har istället, som man kanske inte tror, som kanske inte traditionellt sett har klassats som det bästa eller som så himla, himla uppseendeväckande eller elegant eller rätt tonalitet eller vad fan det nu ska vara. Istället hitta, men vad är det du har då? Vad är det du har faktiskt? Vad har du som du känner så att amen, det här har aldrig någon annan lyft upp, men jag kanske ska försöka det ändå. Som Zeina exempelvis, som jag intervjuade i morse. Första kvinnan med hijab som lagade mat, och hon känner så att det är ingen som har i de här sammanhangen i Sverige lagat mat på det här sättet med de här kryddorna från Mellanöstern och gjort de här blandningarna. Och hon känner så att det är, jag är inte utbildad, jag kan inte, men vad fan, jag kan väl försöka. Alltså, istället för att försöka bli en mattina, så förstärkt och renodlade hon sin egen position. Och idag tycker man ju att det är jättesjälvklart, men jag tror inte det var så självklart för henne när hon satt där i Sollentuna vid sitt kök liksom, och skulle lägga ut de första filmerna. Och det är den typen av mod jag önskar att alla har, om de nu ska ta sig fram. Det spelar ingen, man behöver inte, alla vill inte bli entreprenörer heller, men överhuvudtaget då, i självkänsla spektrat, att vara lite mer förlåtande liksom, mot dig själv.
Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Att företagare och redovisningsbyråer ska jobba smartare, inte hårdare, är deras största drivkraft. För inte jättelänge sedan var även Fortnox ett litet bolag som brottades med samma utmaningar och firade samma segrar som alla andra företag. Tack vare att de har vågat utmana gamla och ineffektiva arbetssätt och matat branschen med smarta automatiserade lösningar är de idag Sveriges ledande samarbetsplattform för ekonomi med fler än 380 000 kunder. Om de är stolta, det är bara förnamnet. Läs mer om hur du som redovisningsbyrå kan jobba smartare på fortnox.se/bli-byråpartner. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden.
När vi ändå pratar om unga personer, så idag pratas det om ett koncept som heter flexitrygg för anställda. Mm. Nu har du inga anställda idag, men kandidater som söker jobb vill både ha flexibiliteten av att till exempel jobba hemma eller delar av tiden driva eget, och ha tryggheten i en hög fast lön. Du har ju haft många anställda och jobbat med unga människor. Marknaden är verkligen annorlunda idag. Hur ser du på det här med flexitrygg?
Ja, jag tror ju överlag att det är jättesvårt att attrahera ung kompetent arbetskraft idag.
Som har tålamod.
Ja, så tålamod, det kan man nog glömma överhuvudtaget. Men det kan man gissningsvis lära sig, eller förhoppningsvis lära sig med tidens gång då. Men alltså, jag tycker, det var någon som sa det. Alltså, jag tycker man ska vara försiktig med att vika sig för ganska så orimliga krav också som arbetsgivare. Det är lite upp till företag och företag såklart. Och jag tycker väl att det kan finnas vissa poänger med det här med flexibiliteten just. För jag tycker att det är omodernt överhuvudtaget att man ska behöva komma till kontor och sånt. Men det kräver ju också att du har en väldigt självgående personal som tar ansvar på annan plats och gör det de ska.
Och mår bra utav det.
Ja, och mår bra av det. Men helt ärligt så är det ju så att det finns ju bara en överenskommelse mellan en anställd och en chef, och det är att du får betalt för att jobba här. Det är så här, det är din motivation. Get the fucking work. Det är liksom så det ligger till. Alla andra krav som kommer från en anställd, det är lite så här, ja, fast vet du, uppdraget är ju att du ska göra det här jobbet och så får du betalt för det. Och förstår man inte det, då är man ju lite ut och cyklar, tycker jag. Och det är kanske därför jag inte har några anställda.
Nej, jag tänkte nästa fråga var, kan du tänka dig att anställa?
Nej, verkligen inte. Nej. Skämt åsido, jag har ju haft jättebra relationer med anställda, och väldigt få, måste jag faktiskt säga, som säger upp sig när de jobbar hos mig. Så det är jag glad för. Vilket är lite konstigt, för jag är en ganska dålig chef. Jag är självupptagen, jag är glömsk, jag tidsoptimist, bara oj, det är lämning idag, nu måste alla liksom komma in. Jag är helt hemsk liksom, ganska disträ, jättekreativ, går in och sabbar Adins omslag och layoutar, alltså jag är skitjobbig, men förmodligen ganska rolig också eftersom många stod ut med mig så länge. Men Alltså överlag så det är ju ett maktförhållande med anställda. Alltså är du anställd, då får du ju lite också hacka i dig vissa saker, tycker jag. Och det tror jag att där blir jag blir så förvånad över slappheten i det här liksom i Sverige, för det är väldigt svensk grej. Jag har jobbat med internationella sammanhang, och det är ju en sån otrolig skillnad när det gäller, på gott och ont ska jag ju tillägga. Det är ju, finns en helt annan rang hierarkiskt där, och ja, där finns det inte alls samma typ av ålderism heller som det faktiskt finns i Sverige. Där var ju liksom, yngsta chefredaktörerna var ju typ 52, och jag kom in som 37-åring, och de tyckte att jag var så ung så att jag var ju knappt torr bakom öronen, och i Sverige var jag ju liksom redo för tippen redan för att jag var så förbrukad. Så att det finns lite olika kriterier där på hur man ser på kompetens och erfarenhet och sånt. Men överlag så tycker jag, ja, jag tycker att man är feg när det gäller personal. Och,
men känns det inte som att det är arbetstagarens marknad just nu?
Jag kan inte uttala mig om det. Jag är liksom inte anställd. Jag skulle bara sitta och gissa, ja, om jag sa det. Men däremot hörde jag någon, jag har ju mycket kompisar som jobbar på olika positioner, ganska många som anställer folk och sitter på så här häftiga techbolag och sånt. Och det var ju någon, just de här techbolagen, där har vi ju verkligen att får inte de anställda ett pingisbord och fri representation och ingen närvaroplikt förutom så här 30 minuter i veckan, då jobbar de inte. Och ja, good for them. Kanske inte så good för företaget.
Ja, nej men, jag tycker det här är en intressant fråga, för att det är ju så här att företagen är ju beroende av att man har kompetens, och som anställd så är man ju också beroende av att det finns folk som tar risk. Och
varför måste man ha, men min motfråga är så, det som har gjort att jag inte är så bekväm i stora förlag, vi är mest förlag jag har jobbat på, men i stora företag. Och det är nog för att jag är lite så här vild. Jag är bråkig och jag är konstig, och jag har ju någon form av Tourette's light. Jag räcker upp handen så här på en konferens eller viktiga så här budgetmöten när alla vill gå hem, så jag räcker upp handen och ställer jättejobbiga frågor som så här omkullkastar hela liksom företagsmissionen. Men det är för att jag gillar att man kanske så här omvärderar sånt som man alltid har gjort på samma sätt. Och helt ärligt, varför ska man ha anställda för? Det är en ganska omodern grej att folk ska sitta och komma till. Varför det? Ta in liksom de timmarna folk jobbar, så kapar ni ju era kostnader med 70%.
Kontinuitet, utveckling,
ja, men ta samma personer då som kommer. Ja, men ta samma personer.
Lojalitet.
Lojalitet. Ja. Alltså,
jag kan ju nämna väldigt många, men ja, det är ju så här, vi går ju mer och mer åt det hållet, men det ska bli väldigt spännande att se när IKEA börjar anställa kundtjänstpersonal och, ja, men du vet, generellt så här, när de inte har några anställda.
Mm.
Då får vi se vad som händer. Alltså jag bara tänker,
det är klart att vissa branscher, där är det ju förstås mycket viktigare med den typen av personalnärvaro. Det är ju lätt att sitta och raljera över att man ska alla på timmen. Men jag tror att det går att rationalisera ganska kraftigt. Och jag tror att den typen av skifte har ju redan skett på i stort sett alla förlag i Sverige.
Men då innebär det att de som inte vill driva bolag, de har ju inga jobb.
Nej. Vad synd.
Ja. Men du, många hör av sig till mig. Vi ska prata om en helt annan grej. Många hör av sig till mig och de känner sig liksom inte riktigt bekväma med att så här, när ska jag våga satsa på min idé? Mm. För vad händer om det inte funkar? Och det jag har upplevt är ju just det här att du är så väldigt, väldigt ute. Du ser något och så bara kör du.
Mm.
Har du någon sån här pipp igen, eller är du självkritisk, eller liksom, vad är det som gör att du ser något och så bara kör du?
Alltså jag är väldigt självkritisk. Jag tycker mig själv vara utrustad med en ganska stor dos självdistans faktiskt. Ibland är den en tillgång, ibland är det dåligt att jag har det, för hade jag Jag hade nog kastat ut mycket, mycket fler bollar om jag inte hade haft lite så här insikt att fan, det här, du kan ju inte det här. Det här kan du ju faktiskt inte göra, Charlotta. Så hade jag haft lite mer skruvat åt det hållet, då hade jag langat, nu tycker jag att jag langat upp mycket. Jag hade nog varit helt förskräcklig. Och alltså Pippi, jag tror att man ska inte exotifiera det här så himla mycket. Det handlar ju om att skapa sig många chanser. Alltså, ska du göra många mål, du måste skjuta mycket på målet. Du måste liksom ta chanser och sno bollen och dra en frispark från långt avstånd. Och nej, det kanske inte du står ribba ut liksom flera gånger. Men tionde gången så sitter den ju. Men du kan ju inte så här samla kraft och bara ska liksom den här gången ska springa och göra den här perfekta sparken. Det kommer ju liksom ingen perfekt spark. Du måste ju bara utsparka. Du måste ut och liksom bara liksom, bollarna måste liksom forsa iväg från dina fötter. Det är otroligt dåliga metaforer idag. Jag känner mig trött.
Det är väldigt mycket fotboll också.
Ja, jag vet. Alltså, det är fotboll i familjen.
Hur mycket fotboll tittar du på, kan man ju undra. Men du, du har ju också, som du sa, varit med och gjorde konkurs ganska tidigt. Mm. Och sånt där, man pratar om konkurs. Tidigare tycker jag att man pratar om konkurs som någonting så här, wow, oh, jobbigt. Mm. Och sådär. Men idag tycker jag ändå att vi pratar om konkurs som det är ju hälsa. Alltså liksom att bara ha med sig det i bagage, att det är en bra erfarenhet att liksom veta hur och vad man kan göra och inte göra. Mm. Hur hanterar du misslyckanden? Är du lika rationell i det?
Ja, men jag tycker nog det. Jag är ingen ältare överhuvudtaget. Min man säger ibland, du har ju teflonhjärta. Och det är väl kanske lite hårt beskrivet. Men han har en viss poäng i det. Och det är att kanske för att jag åkte på ganska mycket nitar tidigt, som du nämner. Jag var ung och ni var inte bara affärsmässiga nitar och att mitt företag gick omkull och jag blev baktalad i pressen. Jag blev ju liksom förtalad av en branschtidning och stämde dem för förtal och vann rekordskadestånd. Men det var ju flera år senare. Så det var en period då allt var verkligen skit och vänner svek och dåvarande pojkvänner var otro. Alltså det var väldigt mycket, det var väldigt röra. Så får man den typen av, det var ju beklagligt kanske för min själ att jag fick det så tidigt i livet. Men jag är samtidigt ganska glad för att det gjorde mig rätt tuff och rätt rustad. För eftersom jag överlevde det och kunde konstatera, och det är det jag pratade lite om det här med tålamodsprövningar också, att det, jag menar, hacka i att det kanske kommer komma lite motvind och du kommer bli spottad på och alla kommer inte att applådera och alla kommer inte att köpa dina grejer och du kanske till och med blir förtalad eller hånad eller förlöjligad eller inte vet jag, förminskad på olika sätt. Det är saker som händer i livet, tyvärr. Och man kan ju egentligen bara välja två vägar där. Ta åt dig av det eller gå vidare. Och jag är väldigt bra på att gå vidare. Mm. Och det gäller många saker i livet. Jag sitter inte och tittar på gamla bilder från ett hus som vi har sålt. Det är så här, vi har sålt huset. Nu bor någon annan där. Jag går förbi vårt gamla hus nästan varje dag när jag promenerar. Jag känner ingenting. Jag är som en ispinne. Och alla är så här, men gud, hur såg tomten ut? Och, är det samma? Ja, de har byggt en pool. Så jag bara, jaha, jag couldn't care less. Jag är lite som en kille där, tror jag. Jag är ganska grabbig och skulle min man lämna mig, ja, det skulle vara jättejobbigt om han var otro, men jag är rätt tuff. Jag är så här, jaha, just nu tänker jag så här, det är klart att han inte gör det. Varför skulle han vilja lämna mig? Jag som är så bra att vara gift med. Det är så här helt ofattbart. Hiss loss. Ja, jag hör ju att det låter otroligt oödmjuk.
Fler kvinnor borde ändå ha lite så här hiss loss. Alltså, ja. I många sammanhang, inte bara i det sammanhanget.
Och så resonerar jag lite också när det gäller jobb eller ja, man får inte vissa uppdrag. Så här, alltså den energin, det kanske är också för att jag alltid haft så himla mycket att göra. Och det är ju ett tips att se till att vara sysselsatt. Sen vad det är sysselsatt med, det kanske spelar mindre roll, men var sysselsatt. För att, och jag märker det att de som söker sig ibland i min omgivning som har väldigt mycket negativ energi, jag brukar välja bort dem med jämna mellanrum. Men de som har väldigt mycket negativ energi, det är synd om de människorna. De har oftast ganska lite att göra. För har man, och det kan ju vara psykisk ohälsa inblandat, man kanske är arbetslös eller man är långtidssjukskriven. Det kan ju vara många tråkiga saker som ligger i, men de har väldigt mycket tid. Det är väl det jag kan, om man ska dra någon gemensam nämnare där. Så sysselsätter man sig, så märker man att jag har liksom inte tid att älta och grotta över det. Mm. Visst, jag har ju gjort jättedåliga satsningar genom åren. Jag menar, omslag som ingen jävel köpte dem. Jag har gjort så mycket, beställt in såna extra säljare från Asien, liksom 100 000 jäkla trosor till Veckorevyn som kom i fel storlek, såg ut som ett munskydd och vi var helt ned. Alltså, jag har gjort så mycket floppar, du anar inte. Det är, och smink som smälte och rann ut över hela omslaget. Alltså,
det kanske är nästa bok eller så här, alla mina floppar. Liksom.
Ja,
bara för att vi ska avdramatisera det här med flopp.
Ja, men jag brukar säga att det är viktigt att vara motgångsrik. Och många av de skickliga entreprenörer eller företagsledare eller vad ska man säga, duktiga i sitt gebit som jag imponeras av, väldigt många har ju krascher eller fiaskon i bagaget. Det blir inte så spännande annars, tycker jag. Det ska vara någon skavank i bagaget, och för det är också så här, vad kan den här personen lära mig om de själva inte har haft några motgångar? Det blir ju ganska platt då. Och många av de här som draken i det här amerikanska programmet, eller om det är det brittiska, Barbara Corcoran och de här, som hon blev av med allt, och hennes man sa att du är inte värd någonting, och du har bara, ja, inte vet jag vad han sa, du har bara förlitat min talang och du är helt värdelös, du är bara hemmafru. Och hon sa att, alltså, den förelämpningen gjorde att jag kände så här, jag ska bli en av världens bästa mäklare, och det blev hon. Och jag älskar sånt. Jag älskar underdogs som kämpar, misslyckas, gör det bra igen. Och det jag älskar också i många av de här som har blivit riktigt aprika. Jag är lite för lat för att bli så pass rik. Men de som har blivit riktigt aprika, nästan alla de har ju förlorat hela sin förmögenhet en eller två gånger under sin karriär. Och det är också väldigt intressant. Och då menar jag så här, allt raderades. Det vi pratar om, hundratals miljoner, ibland miljarder kronor. Och de har varit så jäkla coola. De bara, det är shit happen. Och de kommer säga shit happens. Det finns ju liksom grader i helvetet av shit happens. Här är det verkligen shit happens. Och i någon av de här böckerna jag läser, jag vet inte om det var Gustav Douglas, någon av de här kända entreprenörerna som blev av med allt i någon börskrasch eller någon som snodde ena delen i företaget, jag minns inte riktigt. Och han var så säker på att han skulle tjäna nya pengar, så han gick och beställde en Ferrari för 3 miljoner eller nu var. Det var ganska lång leveranstid på den bilen. Och då sa hans kollega, men kommer du ha råd med den här bilen? Du har ju fått sälja sommarhus och liksom, du bor ju i en så här tvåa på Karlaplan och hur ska det här gå?
En tvåa på Karlaplan, ja, det är fattigt. Okay.
Ja, jämfört med det där huset i Jörsan han hade innan. Jag minns inte riktigt var han bodde. Men han bodde inneboende. Han hade verkligen bra med allt. Och då sa han, men det är bra, det är leveranstid om 3 månader. Då hinner jag bygga upp ett kapital innan dess. Och det gjorde han.
Herregud, så han köpte 3 månader. Det är ingenting.
Jag älskar sånt. För han var så säker på att han kommer lyckas igen.
Oh my god. Men du, är du lika bra att ta beslut och liksom vara så här, ja men, säker på din sak när det handlar om att lägga ner saker?
Det skulle jag vara om jag har inte riktigt haft den typen av business där det har handlat om att man tar fram en produkt och sen så måste man någonstans säga så att nu måste vi dra ur sladden för att det står folk som ska löna och vi får inte ihop det. I min historik så har det mest varit så att man har, som jag har jobbat mycket i mediebranschen, så har man testat saker som ska, för det handlar mycket om tidningsförsäljning, lösa med försäljning, och under en tid så hade man väldigt mycket, jag var ju typ som galne Gunnar, alltså jag hade ju massa prylar på omslagen, det hade ju alla ett tag, det var ju hemskt om man skulle ha liksom presenter på alla omslagen, och sålde inte tidningarna. Så då fick man ju både göra tidning och vara en prylbutik. Och då var det ju också så här, man skulle komma på 5 månader innan, vad kommer tjejer vilja ha i juli 1997? Liksom. Fick man ta beslut om på vintern. Och det var ju verkligen så här, man har ju ingen aning. Det var ju innan internet, var ju så här, ja, men jag tror att de kommer vilja ha en idolburk med Backstreet Boys. Sen kanske de var rå ute när den här tidningen, och de har redan beställt 200 000 jävla pennburkar med Backstreet Boys. Så det, sådana grejer har jag gjort, och ibland gick det bra, ibland gick det dåligt, men då var det ingen, det var mest så här, ja men det kommer en ny tidning nästa vecka. Så att,
i och det var avseende, någon annans pengar.
Det var någon annan, precis, det är lätt att vara generös med någon annans pengar, stackars Ogerselius pengar där, det drabbar i och för sig ingen fattig. Men däremot, som svar på din fråga, ja, jag är inte sentimentalt lagd, eller jag är ingen nostalgiker, så känner jag så här, det här funkar inte. Då jag har ingen prestige som säger nej, men ingen ska förstå att det inte gick bredvid. Så då bara drar jag liksom ur sladden. Ja, det gör jag. Men däremot har jag varit strategisk nog de senaste åren när jag har mina egna pengar att spela med och inte någon annans pengar, för då kan man hålla på en, ja. Det är faktiskt sant, och det är lätt att vara generös med andras pengar. Men jag har ju givetvis också haft respekt även för förlagens pengar. Jag är inte, det är inte så att jag har kastat ut liksom pengar på onödiga saker, tvärtom. Men däremot, när jag har också varit klok nog att förstå, och det är nog därför jag har klarat mig under såna här saker som pandemi, eller att mediebranschen som har haft en otroligt tufft stålbad med att de sparkar jättemycket anställda och tidningsförsäljningen går inte riktigt åt rätt håll och så. Jag förutspådde det här väldigt tidigt, hoppade av innan. De hade ju förmodligen fått sparka mig också. Mm. Eller så hade jag varit någon sån här överbetald deppig chef som sitter och håller på med någonting som man inte egentligen vet vad de gör. Och jag passar ju inte såna roller. Jag hade förmodligen varit den det sistnämnda, men jag är ju så bråkig, så jag hade ju bara irriterat mig själv och omgivningen. För jag hade ju ifrågasatt så mycket grejer. Men jag är väldigt bra på att, och det är ett tips jag kan säga till alla, alltså var jäkligt försiktig med investeringar. Alltså idag är det så lätt i många branscher, lite såklart beroende på vad du har tänkt göra, men det är ganska lätt idag att göra, få upp grejer, egna projekt utan egentligen några pengar alls. Anställ inte folk. Gå inte på myten om att man måste ha en webbredaktör eller du måste ha en byrå som ska göra en sida. Du kan ladda hem templates från nät. Alltså det kostar $30. Hitta någon polares it-kunniga dotter som får koda om det där rätt för 5000 spänn och så har du din hemsida klar. Alltså tjoff! Så gjorde jag. Alltså det är svårare än så, är det inte.
Men du är ju lite så här, så att du gör så otroligt många olika saker med dina personporträtt och stylinguppdrag, och sen så skriver du böcker, har du gjort historiskt och sen är det ju det här coachingprogrammet. Känner du aldrig splittrad?
Jo, hela tiden, varenda dag, jämt.
Hur hanterar du det? Hur sätter du mål?
Nej, det gör jag inte överhuvudtaget. Jag är jättesplittrad. Jag är nog lite sjuk i huvudet. Att kunna, nej men att ha så pass parallella spår igång. Alltså grejen är att de flesta är ju ganska dåliga på multitasking. Nästan ingen är bra på det. Jag tror det är Anders Hansen, som jag för övrigt också har intervjuat, har sagt någon gång att fokuset går ner med, även om det är 40% eller 50%, när man håller på med väldigt fler än två, eller om det är tre grejer parallellt. Mm. Så hjärnan klarar liksom inte att ta in det här fokuset på, utan du sänker liksom kapaciteten på alla de här tre planen. Så det är en dålig idé att kolla Instagram och göra läxa med din son och samtidigt liksom måla naglarna.
Och då
alla de tre grejerna kommer bli förmodligen halvbra istället för att du bara gör läxa eller måla naglarna eller kolla Instagram.
Och idag så sitter alla och tittar på Instagram och tittar på TV samtidigt.
Dubbelscreenar, ja. Och det är ju,
trippelscreenar ibland
ja,
också.
Och det är ju inte så lyckosamt förstås.
Men sätter du mål?
Nej.
Tror du inte på mål?
Jag hör ju hur jävla dålig entreprenör.
Nej, men alltså, tror du inte på mål?
Gör inte som jag, kids. Jag gör precis tvärtom som Charlotta Flinke med. Ja.
Nej, men alltså, jag har gäster som är så här, nej, jag tror inte på mål. Och andra som är så här, mål är numero uno. Vad är det som gör att du inte sätter mål?
Alltså, det är inte så att jag bara gör någonting och inte har någon tanke med det. Så givetvis finns det ju en del... Jag har alltid otroligt... Hur ska jag säga? Jag tänker i bilder. Jag visualiserar, förmodligen för att jag har så otroligt rik fantasi. Jag har haft ända som barn. Nästan så att det är på gränsen till sinnessjukt när det gäller min fantasi. Det är det som förmodligen driver mig och hjälper mig i mina uppdrag. Så visualiserar jag väldigt snabbt hur jag vill ha det. Och det är för mig, det är det mest konkreta jag kan hamna ett mål. Jag ser framför mig hur, men då har jag det liksom som en isolerad händelse för de olika grejerna jag gör. Inte att jag, och det är inte så affärsstrategiskt. Man ska ju hellre vara så här att nu ska du se till att 32% ska vara kundnöjda i den här senaste kursen. Alltså, så gör man ju stora förlag. Då älskar man att ta in såna här konsulter som ska dra såna jävla Excel-paragrafer som jag får ju klåda av sånt där. Jag klarar inte av sånt där. För mig är det mer så här, men jag vill gå och jobba nu. Jag vill så här hjälpa dem jag håller på med. Jag har inte tid med det här. Alltså sitta och Excel-runka. Alltså förlåt, men det är, jag har väldigt svårt. Det får man inte säga i en podd, förlåt.
Nej,
men det är... Jag har svårt för det här att sitta och skriva grejer som... Det kan ju hända så himla mycket. Man kan ju, visioner är ju jättebra såklart, men när folk säger, vad har du för femårsplan? Alltså, jag har ingen aning om vad jag gör om 5 månader. 5 år liksom, are you kidding me? Det händer mycket. Folk i ens närhet dör. Man kan få... Jag hade en 5-årsplan tills jag blev gravid och fick tvillingar, men det var den 5-årsplanen åt helskotta. Det är... Så man får en ödmjukhet för att livet är föränderligt. Mm. Och jag brukar jämföra det med när det kommer en tsunami. Istället för att liksom försöka stå så här upprätt och bara jag ska klara den här vågen. Det klarar du inte. Utan häng med. Du får liksom så här, oj, oj, oj. Du får svänga runt och ta tag i någonting som du får flyta med. Så oj, nu kommer den till. Ja, försök att inte drunkna. Det är liksom min plan. Mitt mål.
Försök att inte drunkna.
Liksom. Hittar du någon bräda, ja, men ta tag i den då. Liksom. Och så kanske du kan bygga någonting på den här brädan som ser kul. Här kommer lite alga, men det kan du göra en fin liten så här servett. Alltså, det är så man får göra.
Men mycket av det du gör är ju också så här, du behöver leverera. Mm. Leverera är verkligen genomgående i det du håller på med.
Mm.
Och vad är det som gör... Att du håller din motivation och när du inte känner dig inspirerad, hur gör du för att leverera?
Motivation tycker jag är jätteöverskattat. För skulle man bara leverera alternativt vara kreativ då man känner sig motiverad, då skulle gissningsvis inte så mycket bli gjort. Så mitt råd är ju att, och det ger jag även mina kursdeltagare som vill gå ner i vikt eller kanske framförallt ändra sin livsstil. För det handlar inte så mycket om vikt, det handlar ju mer om sättet man lever på och vad man gör för prioriteringar hälsomässigt. Så brukar många säga så här, men motivera mig eller vad, jag har ingen lust. Jag vet inte hur jag ska börja. Och jag måste först känna mig så att jag är peppad. Och det är en stor myt det här med motivationen, för att det du behöver, det är att agera. Du behöver sätta igång och bara göra. Du behöver göra fel, du behöver liksom ta fram pennan, skriva din första grej. Du behöver liksom fila på din hemsida eller vad du nu gör. Sy klart den här klänningen som du ska sälja in till någon, inte vet jag, designstudio. Du behöver bara liksom fokusera på att göra. Inspirationen och motivationen kommer oftast av att du redan gör någonting. Du måste liksom börja med själva igångsättandet. Och har du inte motivation så har åtminstone ett schema, en plan för vad du ska göra den dagen. Och så bara gör du det.
Mm.
Och det här tycker jag också är lite i... Det går lite hand i hand med att man måste ha respekt för det man gör. Och när du säger så här, hur kan du leverera... Alltså, jag tycker att det är jätte... det är ju jätteroligt att få styla. Det är jätteroligt att få skriva. Det är jätteroligt att få ändra kvinnors liv från att ha varit... Det är inte bara det att de går ner i... De får en annan typ av självbild med min hjälp. De blir själva liksom självständiga och starka i sina val. Det är ju bara att göra det. Det är bara och det är kanske därför jag inte heller alltid har de här jättetydliga långsiktiga målen. För att min dag är full av deadlines. Så när folk pratar om sina liksom svamliga femårsplaner eller tre... Det kanske menar man jobbar i så här jättestora industrikoncerner och sånt där, att man behöver ha den typen av strategi. Jag ska inte helt liksom förkasta det. Men för mig handlar det om att jag måste släcka 25 bränder om dagen. Det är mina mål liksom. Mm. Varje dag, året runt.
Då måste man ha vattentillförsel.
Ingen paus. Eller Prosecco. Fredagen är det mycket Prosecco som släpper.
I hear you. Du Charlotta, nu är det dags för mina fem snabba.
Oj då.
Vilken känd profil stylade du senast?
Senaste stylingen, det var faktiskt en vecka sen. Och då stylade jag Mischa Billing till M-magasins omslag.
Ser vi fram emot det.
Otroligt härlig kvinna att styla. Ja, det är jätteroligt.
Härligt. Vad får man inte ha på sig på ett affärsmöte?
Det är intressant, för då förväntas jag som stylist då, eller modekunnig att säga det här. Jag är lite... Jag är så här kluven... hatkärlek till modebranschen, just för att jag inte är så förtjust i att kategorisera saker i rätt och fel, och det här är trendigt och inte trendigt, för då exkluderar man en ganska stor mängd människor. Men, och sen har det ju att göra med, vad är det för typ av affärsmöte? Ska du sälja dadlar eller ska du sälja Lamborghinis? Det är liksom, du har förmodligen olika typer av plagg i den, beroende på kontext. Men en grej som gäller alla oavsett, det är att du får inte ha på dig plagg i fel storlek, för det är väldigt vanligt. Antingen att män har på sig för stora kostymer, det är amerikanska.
Welcome to America.
Ja, det är så jävla fult. Alltså, har de inga speglar? Eller att kvinnor har antingen för små eller för stora kläder. Den här misspassformen, när man sätter på kvinnor framförallt rätt storlek, det händer någonting helt fantastiskt då. Så man ska verkligen ta sig tid att kolla att plaggen man har är i rätt. Det kan låta som en truism, självklarhet, men det är inte.
Vilka böcker ligger på ditt nattduksbord just nu? Och nu sa ju du innan att du inte läser.
Obildad person. Jag vill förklara mig här så att inte folk tror att jag är helt obildad. Min mamma blir så nervös. Mamma är pensionerad svensklärare. Jag var så här överintellektuell som barn och läste Dostojevskij när jag var 11 eller 12, och hela Sagan om ringen, alltså långt före jag typ kunde gå eller så här. Så jag har läst klart. Nej, det har jag inte. Men jag har läst otroligt mycket under min arbetskarriär. Det är en av de grejerna som jag tyvärr prioriterar bort. Men eftersom jag läser så jävla fort, så kan jag ändå klämma någon bok då och då. Men det är oftast faktaböcker faktiskt, och inte fiction. Och en bok som jag faktiskt läser om och om igen, just för att jag tycker det är bra med den typen av pepp i min vardag och mitt jobb, det är boken Svenska miljardärer av Birgitta Forsberg tror han heter, ekonomijournalist. Mm-hmm. Den borde du läsa. Otroligt spännande.
Den har jag inte läst.
Handlar om 10 svenska miljardärer, deras uppgångfall och hur de, eller inte så mycket fall. Men där är en av dem som hade det här fallet, att de blev av med alla pengar och sen skapades en ny förmögenhet för att kunna betala den där Ferrarin eller vad han hade beställt. Mycket underhållande läsning. Och sen så läser jag faktiskt också, jag har precis avslutat, vad heter den här munken? Björn Attiko Lindblad. Mm. Jag kan ha fel och andra, eller vad heter den?
Jag har ingen aning om vad den heter, men jag vet vilken bok du pratar om.
Jag kan ha fel och andra sanningar från mitt liv som buddhistmunk och sånt. Mm. Väldigt varm, inkännande och härlig bok som stressade karriärister som jag behöver läsa.
Ja, ja precis. Chilla. Mm. Måndag eller fredag?
Måndag.
Vilket är ditt bästa hälsotips?
Jag vill nog säga att tålamod låter tråkigt, men tålamod är otroligt välgörande för hälsa, för det går att applicera på så många på så många nivåer. Alltså ger du dig själv tid så får du oftast en god hälsa. Så du måste ge dig tid att anamma nya vanor, och det är nästan där alla brister. För att de är så stressade och vill gärna ha quick fixes. Så ge dig liksom, tålamod är nog mitt bästa hälsotips faktiskt.
Tack snälla Charlotta för att du gästade podden. Härligt att ha dig här.
Tack snälla för att jag fick komma.
Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster, så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa avsnitt möter jag göteborgaren, redovisningskonsulten och entreprenören Tobias Granström. Han hjälper sina kunder att ha koll på ekonomin i realtid. Missa inte det!